Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
I veckan så har jag verkligen djupdykt i en bok och det är En droppe midnatt av Jason Diakité. Och jag vet att den inte är purung så att säga som bok betraktat. Den har ju 2 hela år på nacken, men vi har ju aldrig sagt i den här podden.
Makulera skiten! Precis. Att man, att mina böcker blir makulerade.
Vi är ju inte så ängsliga i den här podden att vi måste gå efter vad som precis har kommit ut här på våren. Men jag har ju varit sugen på att läsa den här boken bra länge. Jag tycker att Jason Diakité är en cool och intressant artist. Jag tycker att han har mycket, mycket att säga helt enkelt. Och nu så var det så att jag började på ett nytt jobb på en kommunikationsbyrå som heter Publik. Och Publik har delat ut det här priset i 10 år. Förra året fick Linnea Claesson priset till exempel.
Ja, men det minns jag. Jag kan faktiskt ihåg det. Men jag visste faktiskt inte att det är exakt den byrån du jobbar på som delar ut det priset.
Och det heter begriplighetspriset. Det handlar om att hedra människor som har lyft ett ämne, ett komplext ämne, och gjort det begripligt. En god kommunikationsgärning helt enkelt. Och ibland vill vi dela ut ett obegriplighetspris också till någon lämplig politiker. För att det är så, men det är liksom så många som krånglar till det för sig i kommunikationen. Och det kan ju vara så att det är svårare att uttrycka sig med klarhet än att uttrycka sig dunkelt, om du förstår vad jag menar.
Fast, ja, men jag vet inte vad jag tror det beror på. Jag tror att när man inte är riktigt säker på sin sak eller inte riktigt precis vet vad man vill säga eller hur det ligger till, då är det lättare att vara lite, men uttrycka sig lite flyktigt och dunkelt och svårbegripligt och använda ord som är lite diffusa. Är man, vet du vad man snackar om, är det ju lätt att vara tydlig.
Ja, men det är precis så. Det är min favoritklyscha. Det är det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Och det är fasen så. Det tar ju mycket längre tid att skriva ett kort och bra brev än ett långt och svamligt brev.
Verkligen. Men sen tänker jag också att i dagens social medieklimat så är folk säkert rädda för att vara för tydliga, eftersom man alltid kan missförstå, så då är det lättare att säga å ena sidan och å andra sidan, eller kanske så här, eller kunna göra det liksom flummigt för att i efterhand sen kunna förklara vad man egentligen menar.
Ja, just det, när man har sneglat på vad alla andra tycker, ja, så precis. Kan man liksom bara forma det man har sagt, den amöban. Jag höll ett tal till Jason i alla fall, och han fick då ett 20 000 kronor, han fick en fin tavla, och så hade vi en intervju då på scen, och sen så läste han ur sin bok, och han läser ju så jävla bra, han är ju artist så det är inte så konstigt, men han läste en passage i boken som heter Raspoesi, Och den är skriven, det sa han själv faktiskt. Jag hade nämligen frågat honom vad som var skillnaden mellan att skriva texter och skriva, alltså låttexter, och att skriva prosa. Och han sa att det är så otroligt viktigt för honom när han skriver, såklart eftersom han är rapartist, och de här 16 raderna, att det finns en rytm hela tiden och att stavelserna är precis på rätta stället och så. Och han tyckte att det var en utmaning i början att få till det flowet i prosan. För det krävs ju också någon slags rytm som inte är lika tydlig. Och sen tyckte han att det var utmanande att få till den här narrativa bågen då, som är så lång i en bok.
Ja, just det.
Det är inte 16 rader. Liksom. Hur som helst så...
Så höll du ett tal? Precis. Jag vill höra ditt tal.
Ja.
Eller vi har åtminstone en del av det.
Nu ska jag hålla tal i en timme. Sätt dig ner.
Ja, det.
Nej då. Nej, men jag kan berätta lite om några stycken i alla fall. Först så berättade jag om det här priset och vilka som hade fått det och så vidare. Och hur juryn arbetar och folkets röst och så vidare. Så sa jag så här. Du kallar din bok en familjebiografi. Du söker din identitet genom att navigera mellan delar av din släkts förflutna. Men det är bara halva historien. Som läsare följer vi spåren efter dina rötter och görs samtidigt gradvis allt mer medvetna om magnituden av rasismens konsekvenser för individer, släkter, städer och nationer. Du exponerar den absurda fixering vid graden av melanin i huden som präglar västerlandets historia, som handlar om behovet att kategorisera och etikettera människor. Behovet att skapa den andra för att stärka bilden av oss själva. Du ställer frågan, var har den djupt sittande rädslan för det svarta sitt ursprung? Du visar hur denna rädsla böljar genom historien och växer som en amöba i tider av osäkerhet, bland annat i dagens USA och även här i Europa, då den vite kolonisatörens 500-åriga kontrollbehov gång på gång tycks återfödas. Du tydliggör också hur utanförskap internaliseras och skapar gruppbeteenden och rädslor även hos de utsatta. Fattigdom som ger marginaliserade människor ett kollektivt trauma, en form av nedärvd PTSD som antingen släcker hopp eller göder interna konflikter. Men du lär oss också att kunskapens strålkastare måste fortsätta riktas in i skuggorna. Var aldrig tyst, Jason, sa din pappas gamle vän Don Franklin. Stå upp för dig själv. Alltid. Dan och dina andra förebilder lär dig och oss som läsare att ens jag kan förena flera olika identiteter och att vi inte måste ärva alla beteendemönster som vi ärver färgen på vår hud.
Superbra, Karin. Jättebra.
Vad kul.
Var du nervös?
Jag var lite nervös faktiskt. Men det blir ju alltid så att, eller alltid... Den där nervositeten är ju rätt bra. Man blir lite laddad och sen så släpper det för mig i alla fall alltid när jag börjar prata. Då känner jag mig liksom
brukar du
glad.
Läser du upp det framför spegeln ett antal gånger eller hur gör du när du förbereder dig inför att hålla tal?
Det här var eller så pass långt. Det var ju jag pratade ju både före och efter det här stycket som ni fick höra, så att det här repeterade jag väldigt mycket. Jag läste faktiskt in det. Jag hade inte så mycket tid att sitta och läsa, så jag läste in det på telefonen och så satt jag på med hörlurarna så hörde jag mig själv liksom säga det medan jag höll på med tvätten och hämta barn och köra bil och allt vad sjutton jag behövde göra där dagarna innan. Och det var rätt bra. Och, liksom, och sen så var jag hos frissan en timme innan vi hade den här festen och fixade håret och då satt jag och läste lite för mig själv där framför spegeln. Och det gjorde att jag inte var så nervös. Ja, det kan jag verkligen rekommendera alla som känner sig så där. Jag tycker att det här med att tala inför andra är jobbigt. Det är ju otroligt vanligt. Det är väl den vanligaste rädslan.
Jag tror att folk är typ mer rädda för det än för att dö.
Ja, precis.
Men vilket jag kan fatta, själv är jag så otroligt dålig på att förbereda mig. Alltså jag tänker alltid så här att jag måste förbereda, skriver jag talet, tänker jag på det. Men så förbereder jag mig aldrig, för jag tror att jag kan bara ställa
Wing
mig
och prata. Du har så här kill-självförtroende.
Ja, vilket ju kanske inte alltid är det bästa man kan. Sen blir det som det blir. Men nästa gång ska jag göra som du, faktiskt spela in det. Det var ett jättebra tips.
Ja, det kanske är lagom mycket förberedelse, för man vill ju inte heller låta helt död som man är en robot.
Och nej, liksom. Som en maskin liksom. Kära Timbuktu.
Ja, det är mycket hedervärt. Ja. Nej, men det, återigen, det, jag kan verkligen varmt rekommendera att skriva ner och repetera och öva för er som tycker att det är jobbigt att prata inför andra, för att det hjälper enormt mycket. Och testköra framför en kompis eller någonting sånt.
Ja, så är det väl. Ju fler gånger man gör det, desto bättre och liksom, desto mer tycker man om det. Magnus brukar alltid säga så här till mig. Han säger att kom ihåg att ha roligt. Att man ska lura eller övertala hjärnan att det är faktiskt mer roligt än hemskt. Inte alla sig själv. För om man går omkring och tycker att det är ångestfyllt, tror jag att man bara liksom matar den ångesten. Du vet, man liksom, ju mer man tänker på en sak, desto mer matar man den och så bara växer det.
Ja. Men jag tycker verkligen att det är roligt. Även om det är lite så här, typ dagen innan jag ska göra något sånt där moderatorsjobb eller någonting. Så tänker jag, varför har jag tackat ja till det här, tänker jag. Ja. Men när jag väl är där så är det ju så himla roligt. Ja. Och i det här fallet, det var ett så viktigt ämne med Jason. Han har en sån otrolig karisma och jag har aldrig varit med om det. Det var hela lokalen. Jaha. Folk var helt dödstysta. När jag pratade och när han pratade när jag intervjuade honom där. Du vet, man kunde höra en knappnål falla, annars på mingel och sånt så är det alltid någon längst bak som ska hämta lite vin, och så är det någon som kom för sent och någon som måste gå och ta ett samtal. Nej, du vet, alla ögonpar var liksom riktade mot oss. Så jag blev så överraskad när jag tittade upp. Jag hade ju liksom lite papper framför mig, och så tittade jag upp där varje gång. Ja. Så bara, men gud, alla tittar fortfarande jättemycket. Och det var ju väldigt fint. Man får ju så himla bra energi.
Så intressant hur vissa människor verkligen har en sån magnetism nästan. Som man bara dras till dem eller liksom bara vill vara nära dem och lyssna på dem.
Jag menar, Jason är ju också gullig, men det är ju framförallt min karism. När jag skojar.
Ja, men jag menar dig alltså.
Nej, verkligen det inte. Men det var roligt i alla fall. Och han är, det är en jävla bra bok, helt enkelt.
Ja, jag tänkte fråga dig, vad tog du med dig från boken då? Finns det något som du fastnar vid speciellt mycket?
Jag tycker att det är ett häftigt, det är ett bra... jag vet att han har fått hjälp av Mustafa Khan, som är en duktig journalist. Som liksom medförfattare eller nära redaktör. Eller jag vet inte hur samarbetet har sett ut, men han utgår, så många som skriver biografier, från såna här minnesbilder, du vet, så här, jag är 3 år gammal, jag sitter i min pappas knä, bla bla bla.
Ett sommarprat liksom.
Ja, precis. Och det där kan ju bli, i alla fall jag tycker, att det där kan bli lite tråkigt ofta.
Jag med!
Och man bara, gud, och ja, du fick din första cykel och det var säkert jättekul, snark. Men och sen i och med att i biografier så är det ju ofta så att man börjar i barndomen, och barndomen är, tycker jag, är ofta ganska tråkig att lyssna på folks gamla semesterminnen. Men på något sätt så har, i och med att det är hela tiden en parallell historia som handlar om det här utanförskapet, färgen på huden, och i en av de där första barndomsminnena så är han hos någon dagmamma, och hans lekkamrat, en flicka som han är jätteförtjust i, hon frågar så här, varför är du så brun? Och dagmamma säger, när Jason var liten så spillde hans mamma kaffe på honom, eller någonting sånt där. Jättekonstigt sagt, men jag vet inte. Jaha. Och det var liksom första gången det var som en varseblivning för honom att han ser annorlunda ut. Han hade liksom aldrig tänkt på det. Det här med att bli reducerad till den andra, det är liksom en genomgående tematik, och hur han brottas med det där då i tonåren. Varför måste jag alltid vara den andra när jag är hos mina släktingar i USA, då är jag liksom så himla vit, tycker de, och svensk. Och så är jag hemma i Lund, då är jag brun. Och är jag amerikan, är jag svart eller vit? Eller... Och så hittar han då till slut det här med rappen och hiphoppen och går igenom rätt rörande faktiskt. Han går först igenom en så här väldigt radikal så här Malcolm X liksom, ja. Black Power period och börjar fundera på så här, jag kan nog inte egentligen äta fläsk, jag kan nog inte egentligen prata med de här människorna som är vita ungefär. Bara det att hans mamma är ju det, va, och så att det blir lite tokigt. Och sen så lugnar det där ner sig lite, men det är ändå väldigt mycket konflikter, eller vad ska man säga, meningsutbyten mellan honom och pappan, för att pappan har vuxit upp då i, kommer från väldigt fattiga förhållanden och har bott på Harlems väldigt tuffa, alltså det var ju mer eller mindre ett ghetto där på 70-80-talet, och han kom, ja, han kom från södra USA, alltså, och ättling då till bomullsplockare, till slavar helt enkelt, såklart, och han fick uppleva rasismen i New York och rasismen i södra USA, och vill liksom, han vill inte blicka tillbaka, pappan, och han förstår inte varför Jason ska komma och intervjua honom, och Jason är med en kompis som dokumentärfilmar pappan, och de vill så gärna åka ner till vad är det, South Carolina eller Georgia eller någonting sådär, och söka efter rötterna då, och pappan bara, varför ska du åka till det där rasistiska vidriga samhället, och varför ska du klä dig som en jättebebis med nedhasade säckiga brallor och keps, du ser ut som en liksom gatuunge, look sharp, be proud. Och det där med att han reflekterar mycket över det här med att just förtryckta grupper internaliserar rasismen, de blir liksom, de förtrycker till slut sig själva, det blir någon slags hopplöshet också, fattigdomen naturligtvis bidrar ju till det.
Men blir den man förväntas vara på något sätt?
Ja, precis. Det blir självuppfyllande. Och det här med att det finns ju naturligtvis en PTSD-problematik hos människor som har blivit förtryckta, som har varit utsatta för väldigt mycket våld i generation efter generation efter generation. Och i Jasons pappas fall så var det så här, ja visst, ta värvning i armén och kriga för ditt land, men när du kommer tillbaka så får du inte sitta här på den här restaurangen, utan ni får gå in där bak, ni som är colored liksom.
Ja, det är så, alltså, det är så sjukt. Det är så otroligt. Ja. Och att det ligger i en så, alltså att historien verkligen är så nära till hans. Det är ju inte alls länge sedan. Ja, men det finns ju fortfarande, alltså USA är ju otroligt rasistiskt. Men att det inte alls är så länge sedan det är, som det verkligen fanns lagar kring hur olika personer av olika hudfärg fick röra sig. Som säger att vilka restauranger de fick äta på, vilka toaletter de fick använda. Det är liksom, ja men det är obegripligt. Det är så ofattbart.
Ja, att de där strukturerna också på något sätt förstärks ju i tid. De vittrar sönder ibland, och han skriver mycket om medborgarrättsrörelsen i USA då på 60- och 70-talet med Martin Luther King och så vidare. Och massa andra frihetskämpar som inte är lika välkända, men som gjorde otroligt, verkligen vigde sitt liv åt lika rättigheter då. Så då var det ju så hoppfullt liksom. Det här kommer försvinna, ja. Och sen så nu, för fan vad deppigt, hur orkar man liksom fortsätta att vara och kämpa när man ser hur den här vågen av främlingsfientlighet liksom äter, naggar friheten i kanten, ja, hela tiden. Och det kan man ju säga som kvinna också, eller som liksom alla grupper som inte är den vita västerländske rike mannen helt enkelt.
Nej, men verkligen, sånt kvinnohat. Kvinnor blir ju uppfostrade att hata kvinnor och tycka att kvinnor är lite mindre värda än män.
Ja, och det är lite coolt att säga att det är töntigt att vara liksom jämställdhetsivrare eller miljö, du vet, och klimatkämpe och man blir så matt kring det där. Att de inte ser det mönstret.
Ja, men jag tänker att det är väldigt, alltså jag tycker det är intressant det du sa, den där parallellen kring liksom kvinnohat och rasism, att det finns ett som medborgarrättsrörelsen, man sa att okej, nu är liksom oberoende av hudfärg, nu har alla människor i USA samma rättigheter och skyldigheter, alla får rösta och alla får sitta var som helst på bussen och restaurangerna, och samma sak i Norden, alla får rösta och kvinnor och män har liksom samma, vi bestämmer i det här landet att nu är liksom alla är lika värda. Det betyder ju inte att det är så i praktiken, det betyder ju att fortfarande finns det så lever ju kulturen kvar där man ser på människor av olika hudfärg och olika kön på olika sätt. Jag menar bara för att Finland och Sverige så officiellt är jämställda länder, så betyder det ju inte att löneskillnaderna har försvunnit eller att den som tar hand om det oavlönade hushållsarbetet plötsligt blir lika, eller i USA att man med, om man är svart, att man har samma möjligheter på arbetsmarknaden som om man är vit. Det är ju
nej, det är ju otroligt tydligt. Så är det ju inte. Det är ju oerhört mycket större risk att du hamnar i fängelse och blir livstidsdömd och så vidare.
Precis, och här i USA, vi har ju haft den här, vi i USA, gud vad hemskt att jag säger så. Men här har det varit otroligt, här har ju det kommit fram att en massa otroligt rika människor har mutat in sina barn på fina universitet, alltså betala miljoner, alltså otroliga summa pengar för att deras barn garanterat ska få en plats på så här prestigefyllda universitet. Och för det visar ju också att hur otroligt viktigt det är var man går i skola, var man växer upp för att man ska kunna ha en framtid i det här landet. Och i skolorna, och det börjar ju redan från liksom grundskolan, och här i, nu vet jag faktiskt inte om det är så i resten av USA, men jag tror det, att minst i Kalifornien så de kommunala skolorna finansieras på basen av fastighetsskatten.
Ja, det är så i New York State också. Så att det är otroligt dyrt att bo i områden där den kommunala skolan är bra, så att säga. Så att man köper ju sig en plats på en elitskola, fast via fastighetsskatten.
Exakt så är det. Ja. Och till fattigare områden har ju skolor där lärarna aldrig dyker upp eller inte har någon utbildning eller inte finns någon musik eller konst eller gymnastik eller liksom. Och då får man ju en så skakig liksom grundutbildning, är det ju otroligt svårt att komma in på bättre skolor senare i livet. Ja, men det är så sorgligt. Det är liksom det här, hela det här samhället är ju verkligen uppbyggt så att de som är rika ska bli ännu rikare och klara sig bra, och de generationer efter generation ska klara sig bra, men de som inte har någonting har ju, det är otroligt svårt att ta sig upp från, att lyfta sig från sina egna skosnören, som man säger här. Det existerar ju knappt i USA. Oprah har gjort det, men det är ungefär det.
Ja, men det är ju en kombination av någon slags här oerhörd tur, oerhörd viljestyrka och du vet,
ja, lite begåvning
och allting måste klaffa, och så får man balansera på den där smala kanten, för det räcker ju med att liksom dina drömmar slås i kras ifall du kanske skiljer dig och du, ingen kan ta hand om barnen, hur 17 ska du kunna, ja precis, eller åker på något missbruk eller någonting, då är det plopp ner igen i rännstenen liksom.
Ja, eller till exempel förlora, det finns ju inget arbetsskydd här, man kan verkligen förlora jobbet från en dag till en annan.
Ja, när Donald Trump bestämmer sig för att vi ska hela statsapparaten ska stängas ner.
Ja.
Jaha, om du inte har några pengar på banken, hur fan ska du betala hyra då?
Ja, precis, eller betala bort på ett lån, då blir du vräkt och plötsligt är du hemlös, och vem vill ge ett jobb åt en hemlös? Ja, men det är så sorgligt. Alltså USA är verkligen på många sätt ett sånt vidrigt land. Alltså det finns, och jag tänker också på, alltså vi var på semester i Mexiko tidigare, och alla våra amerikanska vänner var så här för så här panikslagna och sa att, men ni kan väl inte åka till Mexiko, det är livsfarligt där. Och om ni åker får ni verkligen åka på en all inclusive och aldrig lämna hotellområdet. Och jag tänkte att hur hela det här samhället genomsyras av rädsla. Man är rädd för allting och det matas på såklart hela tiden med breaking news.
Rädsla är någon slags bensin för all offentlig diskurs. Det är så Donald Trump uppviglar sina massor av väljare. Det är med rädsla.
Ja, de kommer att ta
oss. Andra. Ja, och det är så varenda nyhetsplattform drivs av denna rädsla.
Ja, men precis, det är ju liksom underhållning, snedsekt nyheter är liksom det som man matas med hela tiden. Och så finns det appar, jag vet inte om man har dem i Sverige och Finland också, som heter Nextdoor, där man liksom kan se vad som händer i grannskapet.
Va?
Och där lägger ju folk ut, man typ du kommer hela tiden, jag måste gå, jag är nyfiken att ladda ner den, jag måste delita den genast. Men där hur gick en mystisk man, en mystisk latinoman rörde sig på den och den gatan.
Oj, oj, oj.
Den affären blev rånad
med brun och den hud, du vet, ja, men man precis. Ju hur det kan vara.
Där var ett inbrott och den personen tror att det liksom rörde sig en våldtäktsman där. Jag menar, det är ju, och du vet, och man får sådana här, vad heter det, notiser hela tiden på telefonen, blir
så
man ju
så här
rädd.
Neighborhood alltså, vigilante liksom som är ute, ja, och spanar.
Precis.
Ja, fy fan, ja, det är så hemskt.
Ja. Ja, det är verkligen obehagligt. Och rädslan, alltså det är ju, rasism måste ju delvis handla om rädsla. Rädsla för den andra, för det som man inte känner till. Och det är ju sånt som...
Är det
som,
inte bara det det handlar om? Därför att vi klamrar oss fast vid vår maktposition för att vi är rädda att förlora den. Så det är ju en form av rädsla. Sen är rädsla för det okända i den andra liksom. Vare sig det är kvinnorna, den mörka kontinenten eller liksom, människor som ser annorlunda ut fysiskt och pratar på ett annat sätt. Det är ju också väldigt läskigt.
Det var ju till stor del medelklassen som röstade på Donald Trump. Man snackar ju att det var ju liksom folk som bor ute på landet och har noll utbildning och inte visste bättre. Men det var ju liksom många, liksom en stor del var ju medelklassen och övre medelklassen som helt enkelt är rädda för att det ska vara folk som är duktigare än dem och ta deras jobb och plötsligt...
Ja, man klamrar sig fast.
Med samma privilegier.
Jag har kommit upp till det här pinnhålet liksom.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du, har du sett den där filmen Brexit?
Nej, vad är det? Inte sett
den. Otroligt bra. Jag tror att den finns på Netflix. Det är med den här Benedict Cumberbatch.
Ja. Jaha.
Och den heter bara Brexit. Och den handlar om hur en, vad ska man säga, lobby, väldigt, väldigt kufisk och väldigt genialisk lobbyist helt enkelt. För han är förbannad på hela etablissemanget, lämnar liksom brittiska regeringen där och eller regeringskansliet, och så går han hem och sen hem och surar, och så knackar de på dörren och säger så här: kan inte du ta över ansvaret för stanna kampanjen, alltså nej till EU-kampanjen. Och han bara nej, aldrig i livet. Så bara okej, vi behöver någon. Ja, okej då. Så tar han det här uppdraget och gör en massa efterforskningar och funderar, man får följa hans hjärna. Så kommer han då på till slut, han lyssnar, han lägger bokstavligen örat mot marken i en intressant scen liksom. Han går ut och pratar med folk i stugorna. Och så kommer han på att det är det här som mullrar, det här missnöjet liksom. Och så kommer han på att vårt huvudbudskap för kampanjen ska vara ta kontroll, take control. ta tillbaka kontrollen. Och så träffar han den här miljardären som finns på riktigt, som heter Robert Mercer, och som då händelsevis råkar finansiera den här Cambridge Analytica, den här ryska hackersföretaget som påverkar människor genom mikroannonsering. De förser honom, killen, med, och så något annat sånt där IT-bolag, med 3 miljoner hittills oregistrerade väljare som han får med då via deras, bombarderar dem på deras sociala medier med en massa sån här take control budskap, får dem att gå och rösta, och det är så han tippar över det till stanna kampanjen. Det var ju väldigt med en knapp marginal, men det är väldigt intressant scen där han som är kampanjchef för ja till EU-sidan tittar på en bild. Han inser liksom någon vecka innan att slaget är förlorat, och så tittar han på en tv-sändning av någon sån här superpopulist, du vet, någon sån här engelsk parlamentariker som står och skriker, ja. De kastar tårtor och de håller på och firar, ja. Och någon står och skriker så här, 10 000 turkar kommer hit ungefär, ja. Du vet, det är mytbildning och,
ja.
Ja. Och så säger han så här: "This is what we have become." Det är liksom så här långt vi har kommit, och han är alldeles knäckt, den här killen. Och så säger han: "Deras kampanj startade ju för 20 år sedan. Ett långsamt droppande av hat och rädsla som ingen ville konfrontera. Och så nu ombeds vi att försöka vända den här skutan. Det kommer aldrig gå." Och det är då han inser att det har aldrig handlat om EU och policy, så det har alltid handlat om invandring. Det har alltid handlat om den här rädslan och det här take control. Det var därför det var ett så klockrent budskap.
Mm.
Härifrån Karin. "Hej och tack för att du, Karin, fick mig att avsluta läsningen av boken, även om jag har läst mer än halvvägs. Fattar inte hur den kunnat få så bra recensioner." Och pratar om ormen i Essex. "Jag köpte boken i julklapp."
Den hatar du verkligen.
Ja, usch, nu får jag dåligt samvete. "Jag köpte boken i julklapp till min dotter och lånade den av henne innan hon hade hunnit läsa den, eftersom den valdes i min bokcirkel. Nu skiter jag i boken och köper en ny till henne." PS, kom på en annan sak som jag vill nämna. "Avsnittet om Sara Stridsbergs Kärlekens Antarktis fick mig att låna den, och det blir en av mina största läsupplevelser. Tack. Den ska nog köpa till min dotter." Och vad fint. Och det här var ju faktiskt ett antitips. det var inte riktigt ett bok. Det var en varning. Be warned. Okej. Men vad ska vi tipsa om nu, Peppe?
Hör du, om man vill parallellläsa något med mig, så får man väldigt gärna läsa en av årets bok... böckerna, eller som är nominerat i årets bok, och det är Min Jinlis Pachinko, en roman om en, jag nämnde den i förra avsnittet tror jag,
ja.
Det handlar om en kvinna som föds i Korea och åker till Japan. Jag tror att den också handlar om att vara annorlunda och lite om rasism, så det tänkte jag läsa. Jag kan inte lova att jag kommer igenom hela boken, för det är otroligt tjock, tills nästa vecka, men jag tänker i alla fall börja prata om den, och det är alltid extra kul om man kan. Jag menar om ni parallellläser böcker med mig och dig, Karin.
Ja.
Men jag har faktiskt läst en bok till det här avsnittet. Kan jag få tala om den nu?
Ja, äntligen.
Jag har läst Arkan Assads Kärnlösa nätter. En bok som kom ut redan redan i början, alltså nästan 10 år sedan. Men den fick Teskedsordens bokpris 2011. Och jag var ute och reste förra veckan, och då ville jag ha någonting att läsa, och tog med den här, hade ingen aning om vad den handlar om, och det visade sig vara väldigt intressant. Det handlar om en självbiografi. Det handlar om Arkan Assad, som är född i 1980 i de kurdiska delarna i norra Irak. Kommer till Sverige när han är 3 år gammal och lever ett väldigt vanligt svenskt liv. Visserligen med en väldigt dominerande pappa som håller starkt på liksom, ja, men pappan har liksom levt hela sitt liv i Irak och har lite svårt att anpassa sig till det svenska samhället, men att den här men hans barn liksom lever som vanliga svenskar och känner sig alltid, inte alls liksom, lever inte enligt någon slags muslimska regler. Och så åker de tillbaka till Irak en sommar för att hälsa på släktingar. De kör hela vägen de liksom köper några bilar, kör dem, så ska sälja dem i Irak och ta med sig pengarna tillbaka till Sverige. Och det tar 8 dagar att åka, och de åker liksom med alla syskon. Yngsta barnen är bara 2 år gammalt och sover i bilen, och det är liksom kokhett ibland. Jag faktiskt önskar att få läsa lite mer om just den här resan ända dit, för du måste tänka att jag har ju själv en 2-åring hemma, och att sova liksom i samma bil i över en vecka med en 2-åring och bara ha personen och sitta ensam, sitta så länge i bil, det måste ju vara en, ja, det kan inte vara en lätt resa, om vi säger så. Och så kommer de fram, och allt är ganska, nej men det, han är bara 19 år gammal då, han är äldsta sonen, den här huvudpersonen, och kommer fram, och han tycker att allt är som en väldigt konstig stämning där, och han tycker att det är lite jobbigt eftersom det inte finns samma bekvämligheter som hemma i Sverige, men fan, det går. Men så småningom så visade det sig att han egentligen är där för att han ska gifta sig med sin kusin och kunna ta henne till Sverige. Och han vill verkligen inte gifta sig med sin kusin. Han säger att det känns som att gifta sig med sin syster. Det går inte. Och hela släkten bara tjatar och tjatar. Och liksom, mer eller mindre, eller mer, de bara liksom tvingar honom och säger att du får fan gå med på det här nu.
Men på vilket sätt? Och, på vilket sätt? Vilka påtryckningsmedel? Så att säga?
De bara fryser ut honom när han inte vill göra det. De säger att han liksom, han är en skam för släkten, han förstör för alla. Och han har liksom lekt med den här tjejen när han var liten, och liksom verkligen har en väldigt, liksom ett bror och syster förhållande till henne. Och till sist har han ett jättestort grel, och han bara står med sin pappa, och så säger han bara så här, fine, vad ska jag säga? Vad ska jag säga att jag gifter mig med henne? Och då tar alla det som ett ja. Och sen bara på några dagar så är det bröllop, och han bara, vad fan har jag satt mig i? Och han är ju själv bara med eller mindre ett barn, han är 19, han vet liksom inte, han vill ju vara alla till lags, men samtidigt säger allt inom honom säger nej. Så då, och alla blir så otroligt glada när han säger det verkligen i mening, i stil med att vad fan vill jag säga, ska jag säga ja? Och de bara, det är alltså ett ja. Det blir jättestor bröllopsfest, och han vill bara inte röra henne, han tycker liksom, tycker att allt är så otroligt obehagligt, men på något sätt sugs han med det här och bara längtar efter att få åka hem till Sverige, för han tänker att om jag bara står ut några dagar till kan jag åka hem till Sverige och glömma att det här någonsin har hänt. Och, men så gifter han sig med henne och åker hem till Sverige, och hon kan inte åka eftersom hon såklart inte har uppehållstillstånd i Sverige, men, och Sverige har ingen ambassad i Irak, så de får åka via Syrien, så hon åker till Syrien och får vänta där på att få uppehållstillstånd. Och medan han är i Sverige och hon är i Syrien, så träffar en annan kvinna som han blir, eller en tjej, hon är också liksom bara tonåring, som han blir jättekär i. Och så försöker han bara stänga ut det att han egentligen är gift med en annan kvinna. Men hans pappa håller på att försöka påminna honom hela tiden. Du måste åka till Syrien, du måste jobba på, du måste snacka med.
Den nya tjejen, vet hon om det här?
Han berättar, efter att de varit tillsammans i drygt ett år, så berättar han det för henne. Han tror att hon ska lämna honom, men hon gör inte det, för hon är också så kär i honom. Och sen kommer det fram, så berättar han åt sin pappa att han är kär i en annan kvinna, och pappan är sådär, vilken jävla hora, jag ska döda henne, jag ska döda dig om du inte gifter dig med den här kvinnan, alltså någon kommer att dö i det här, för det är en sån skam att lämna den här, jag menar, hans fru och kusin då, att inte ta henne till Sverige, att liksom någon måste dö i den här soppan. Men jag tycker det är liksom, det är en otroligt rörande historia. Det kanske inte så här, rent litterärt är det kanske inte världens bästa. Alltså den är berättad, det är som en jag-berättelse. Och lite som att berätta en historia. Sen åkte vi hit, sen hände det. Jag liksom önskar mig att få veta ännu mer om liksom själva kulturen kring det här. Också liksom den kurdiska kulturen i Irak. Och liksom vilken situation de lever i. Men trots att det bara är en berättelse. Det liksom var verkligen en berättelse bara ur den här huvudpersonens perspektiv. Så är den är stark nog att läsas. Jag kan inte säga hur den slutar. Det får ni faktiskt ta reda på själva. Men Kärnlösa nätter, den jag kan. Ja, ett bra tips. Läste du den där texten jag skickade dig, den där krönikan av André Walden, som skrev om hur provocerad han blir av människor som inte vill ha barn?
Ja, jag gjorde det. Vad tycker du om den?
Jag tycker att Walden är en otroligt bra krimikör, att han är smart och har självdistans, och den var bra skriven. Men jag kan verkligen känna att i det här fallet, en av få fallet som jag verkligen inte alls håller med honom, jag bryr mig otroligt lite. Jag känner att det provocerar mig inte det minsta att det finns människor som inte vill ha barn.
Nej, inte mig heller. Jag förstår inte vad det har med mig att göra, så att säga.
Nej. Ja, precis. Jag förstår hans resonemang att det kan bli, så fort någon ställer sig utanför normen så öppnar det dörrar liksom för oss andra som lever värsta normlivet och tänker att det finns liksom en skönare verklighet där ute, vi kunde ha valt så och det kan provocera, och jag tycker det är skitjobbigt att ha barn också, men otroligt oprovocerad av folk som väljer att leva barnlöst.
Jag lyssnar på Carolina Gynning och Carina Bergs podd.
Jaha, du är den andra som nämner den i veckan. Den är bra?
Den är väldigt rolig. De två funkar ihop på ett roligt sätt som gör att det blir liksom det blir ett kaos möter ordning på ett härligt sätt. Och det blir stor humor. Men Carina Berg, hon har gift sig med en elitidrottare och lever ett mindre utsvävande liv nu, och hon har i princip slutat dricka och hon äter inte kött. Jag kommer inte ihåg vad hon sa, men det var några saker som hon sa att hon hade ändrat på, och folk blir ju så otroligt provocerade av detta. Inte klokt vad sur hon blir. Då tänkte jag att man kanske kan vända på det, att nästa gång man bjuder någon på middag och de väljer att ta ett glas vin. Varför väljer du att dricka alkohol ikväll? Alltså man ställer den frågan sådär. Ja. Så här, varför har du valt att ha barn när man träffar någons barn?
Ja, men kanske det. Verkligen för att du vänder lite.
Ja.
Hur tänkte ni där egentligen? Det är ju någonting man ställer sig
själv. Tycker inte ni att jorden är tillräckligt belastad?
Ja, exakt. Får jag säga det som jag faktiskt ett stycke som jag tyckte otroligt mycket om, eller som jag kände liksom igenkänning i den här krönikan, när Valden skriver så här: i skrivande stund passerar en annan tvåbarnsfar ur bekantskapskretsen mitt kafébord och undrar vad den skrivande stunden handlar om. Jag förklarar och han börjar mullra. Varför ska det komma undan? Sen slår han sig ned och vi mullrar tillsammans i nästan 2 timmar och enas till sist om att det enda som inte är provocerande är föräldrar med prick 2 barn. Ett barn är nästan ännu mer provocerande. Vad är det för snål kompromiss? Antingen äter man kakan eller så har man den kvar. Och föräldrar med 3 barn och tillhörande belåtenhet över att de liksom orkade bygga färdigt en familj. Det var verkligen... Det kan jag verkligen skriva under.
Verkligen. Och det är ju helt bizarrt att man tycker att ens eget barnantal är någon slags norm. Så normstyrd är man.
Ja. Och jag kan faktiskt också få panik ibland för att mitt egna normativa leverne. Alltså heterosexuell man som jag dessutom är gift med, eller ja, det är så konstigt att gift med någon annan, men ett heterosexuellt kärleksförhållande. Och liksom, man, kvinna, 2 barn, flicka, pojke, liksom husdjur. Ja, det är som man nästan spyr. Så äckligt.
Men du är ju faktiskt, nu vill jag citera en annan rolig krönika då av Anna-Lena Laurén i DN.
Ja, just
du,
det.
Du är ju lite finare än alla andra. Du är ju lite unik eftersom du är finlandssvensk. Hon skriver så här: ni finlandssvenskar har väl alltid varit lite finare av er. Den frågan, inte sällan uttalad i form av ett konstaterande, får jag ibland i Sverige. Jag besvarar den på olika sätt. Ibland kan jag inte behärska mig utan svara något elakt som gör personen skräckslagen. Svenskar gillar inte konflikter. Ibland försöker jag tålmodigt ge en snabb lektion i Finlands långa historia av tvåspråkighet. Ingen deras metoden verkar dessvärre fungera. Som minoritet får man räkna med att folk ibland ställer dumma frågor eller fäller korkade kommentarer. Det går inte att förbjuda i lag. I Sverige är det inte accepterat att vara öppet rasistisk. Däremot är det accepterat att ha fördomar om minoriteter som på något sätt uppfattas som tillhörande eliten. Orsakerna till vänsterns besynnerliga kallsinne mot den växande antisemitismen kan spåras här.
Så
intressant.
Alltså Anna-Lena.
Ja. Och sen så pratar hon om framstegen i lagstiftning mot diskriminering är ju fantastiskt. Det finns en konsensus om att fördomar inte är okej. Men det betyder inte att fördomarna aldrig uttalas. De uttalas därför att de finns och alltid kommer att finnas. Fördomar kan inte avlägsnas från jordens yta. De kan däremot hållas i schack. som minoritet får man en helt outhärdligt liv, ett helt outhärdligt liv om man väljer att ta fighten varje gång någon uttalar dumheter om ens etniska, sexuella eller språkliga tillhörighet. Man är tvungen att ibland låta saker och ting passera av rent praktiska skäl. Jag blir visserligen inte lycklig när folk på fester i Sverige möter mig med att förtjust skrika det enda finska uttryck de kan. Eisa peite!
Ja, herregud.
Alltså, du måste vara så spyfärdigt trött på det här, Peppe.
Ja.
Det är liksom som att alla tror att det skämtet är nytt. Du var 20 år gammalt.
Ja.
Ja, och dels eftersom svenska är mitt modersmål, skriver Anna-Lena här då. Men också dels eftersom finskan för mig också är ett nära och kärt språk, inte något exotiskt abrakadabra som man skriker konstiga uttryck på för att göra sig lustig.
Men, ja.
Ja. Men,
ja, jag kan verkligen ha väldigt hög igenkänning på den krönikan. Men alltså, vet du, jag har faktiskt tänkt så, häromdagen kom jag på mig själv med att säga att jag kom från Sverige.
Ja, men du helt, sa det. Bara, ja, du sa det. Det var när du var, hade knarkat lite och var på Coachella. Nej, okej. Du var bara på Coachella. Förlåt, det var jag som lade till det där med knarket. För ja, det lät mycket roligare.
Men och då kan jag verkligen tänka så att jag tror att jag har lätt att trivas i LA för att det är en, eller verkligen aldrig har hemlängtan, för att jag har alltid känt mig, alltså jag känner mig som en finländare, men som finlandssvensk är jag ändå en minoritet i mitt eget land och aldrig kanske känt, jag känner mig som en fullvärdig finländare, men jag har ändå varit, ja men lite av den andra. Och LA är det så skönt för att här är alla, här liksom ingen kommer ju härifrån, eller väldigt få, här, alla kommer ju någonstans ifrån, här är det väldigt okej att inte vara liksom, det finns ingen liksom som är majoritetsbefolkning här.
Men jag kan bli otroligt trött på, alltså jag har ändå bott väldigt många år av mitt liv i utlandet, ja, jämfört med många andra svenskar, och jag tyckte att det blev jävligt tröttsamt efter ett tag att få eller så här, where are you from eller vad kommer eller tu viens d'où eller vad du nu säger liksom. Det är så här, det är liksom hej och så säger man vad man heter och sen så får man höra vad kommer.
Ja.
Jag orkade inte alltid gå den vägen. Jag tyckte det var jätteirriterande. Och då var det ändå så liksom, ibland var det ju utseende att jag uppenbart inte ser asiatisk ut då. Men ibland var det brytningen på språket eller någonting annat. Och det är så här, varför är ni så in i helvete nyfikna? Kan ni stilla er? jag tänkte på vad outhärdligt för, som då just Jason Diakité berättade i det här sammanhanget med priset och hans bok och så vidare.
Jag ska säga bara Jason, säg bara Jason, ni är på den
eller,
nivån.
Jag brukar kalla honom Jace.
Nej. Jace, med sätt Jace.
Ja, precis. Ja. Nej. Verkligen inte, men så sa han då att han hela tiden får det här. Var kommer du ifrån? Ja, Lund. Ja, var kommer du ifrån egentligen? Liksom hela tiden ska man gräva.
Trätsamt.
Och det får väl du också höra, kan jag tänka mig, då och då.
Ja, för ibland jag säger
du pratar så,
här, så
bra svenska för att vara finländare, kanske du får höra.
Gud, ja. Men jag känner så att om vi flyttar tillbaka till Norden skulle vi säkert flytta till Stockholm och då skulle jag ändå vara, då skulle jag också vara den andra. Liksom, jaha, gud vad bra svenska du talar. Oh, ja, det är mitt modersmål. Ofta säger jag bara tack. Liksom. Men det finns en annan aspekt på det här. För att i USA, eller åtminstone här, är folk otroligt stolta över att deras mormor kom från Norge eller mormors mor kom från Danmark. Så då kan de säga så att jaha, du är från Finland, vad kul. För jag är halvsvensk. Man bara, nej, vad coolt. Hur då? Ja, för min mormors mor liksom, tog färgen över liksom, för jättemånga år sedan. Och så har de aldrig varit där, de har aldrig varit i Norden och talat inte ett ord, men de säger sig ändå som halvsvenskar eller halvnormen. Det är liksom en
ja, det där fick stor del av deras identitet. I'm Swedish too, fick jag höra hela tiden.
Exakt. Ja, men precis. Man bara, hur då? Eller, alltså, man unnar ju dem om de vill vara det.
De älskar men, det så mycket. Men det är också något märkligt med det där, för att du vet, David Duke då, ledare för Ku Klux Klan, vi pratade ju om att han hade blivit intervjuad av min man i ett program då som heter På gränsen. Och då höll han på att giddra i all oändlighet, David Duke, om us Europeans och European descent och ditten datten och liksom det, vad fan, han är ju amerikan liksom. Men ja, han kunde ju inte säga att han var amerikan då, för att då kunde ju någon människa som har brun hud också hävda, eller latin och hävda.
Just det.
Ja, och det klarar han liksom inte av, så att han måste liksom kalla sig för European. Och han hade en bastu i sitt hus.
Så sjukt.
Han hade en bastu eller, för att han skulle känna sig nordisk.
Jag säger så sjukt, men jag förstår honom till. Jag tror aldrig jag ska säga det här. Jag förstår honom verkligen inte 100%.
David, vi har en grej tillsammans.
Själsfrända. Ja,
härligt. Jag är otroligt glad att jag tror att jag bara har sagt ett enda svärord i det här avsnittet.
Jag
har en kollega som lyssnar på podden och hon sa, ja men det var väldigt kul och trevligt, men vad du svär mycket sån. Och det här är en kvinna som inte är liksom, hon skräder inte orden heller så att säga. Hon kan också dra till med ett och annat kraftuttryck, men när till och med Alexandra säger att oj, oj, oj. Och då lyssnade jag faktiskt på vårt senaste avsnitt. Och i och med att jag bara lyssnade, då lyssnade jag liksom efter svordomarna. Och till slut, så, alltså jag blev så generad. Så att jag måste verkligen be er alla om ursäkt, vad är det här? Det enda jag kan skylla på är att vi brukar spela in på fredagkvällarna. Då är tant Karin ganska trött och har druckit ett stort, med betoning på stort, glas vin, för vi har sådana här 90-tals vinglas. Du har ju sett dem, Peppe. Ja. De är bizarrt stora. Det är ju som en halv flaska i varje. Nästan. Nej, nu överdrev jag lite. Men jag skyller på det.
Jag har aldrig tänkt på att du svär mycket. Men ja, jag kanske också gör det. Men jag säger det på finlandssvenska, låter det kanske bara gulligt.
Det låter bara härligt. Man bara tänker på nakenhet och tvagning.
Jag säger så här. Vi hörs nästa vecka och vi ses om ungefär 3 veckor.
Ha det så jävla bra nu, säger jag.
Tack så satan, Karin.
Ha det så fint. Vi hörs snart.
Det gör vi. Kram, kram, kram.
Hej, hej.
Hej.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.